Hej, Frida heter jag för er som inte känner mig. Kul att stå här igen. Jag ska prata idag om nåd eller gärningar, vilket gäller. Har Gud dött en gång för alla och sen kvittar det hur vi lever, eller? För att svara på den frågan ska vi bland annat reda ut vilka Jesus skällde på. Vad en utmattning kan föra för gott med sig. Och vad hemligheten är för att sluta synda. Det ska vi reda ut idag. Vi börjar med en bakgrund och lite nutidsanalys. Först en kort förklaring om nåden och om synden eller onda gärningar. Och bäst är nog att citera Johannes 3:16, det som brukar kallas Lilla Bibeln. För att det är en bra sammanfattning. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Världen är full av synd, av ondska. Det är inte svårt att hålla med om. På individnivå och världen som helhet. Vi är på väg att gå förlorade, säger Bibeln. Gud älskar världen så mycket att han sänder sin son Jesus som dör på korset och uppstår för att ta vår synd, för att ge oss evigt liv när vi tror på honom. Det är nåden, den gåva som Gud ger. Jag hör att i kristenheten nu finns strömningar där det betonas extra mycket att leva heligt. Att vara hård mot synd och att det är viktigt att vi som kristna lever rent. Man tycker att man tar för lätt på nåden. Om man betonar Guds helighet. Andra, som kanske är äldre, blir oroliga att vi är på väg till syndakatalogernas tid. Då man blev utesluten ur församlingen för det ena eller det andra. Och man vill istället betona Guds nåd och Guds kärlek. Vi ska läsa Efesierbrevet 2. Efesierbrevet 2, vers 1-10. Så nu får ni hänga med. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis. Och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Många ord om nåd och gärningar. Är det endast genom gärningar vi blir räddade? Är det genom att leva rent vi kommer till himmelriket? Vers 8 och 9. Ty av nåden är ni frälsta. Är det rätt nu? Ja. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Nej, inte endast genom gärningar. Det är nåd, en Guds gåva. Är det endast nåd då? Det spelar ingen roll hur vi lever våra liv. Vers 10. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Både nåd och gärningar alltså. Kanske ingen överraskning för en del. Men vi är människor och vi har lätt för att falla i ena eller andra diket. Att man kanske överbetonar nåden eller överbetonar gärningar. Eller är det liksom en balansskål vi håller på liksom? Eller är det, går det att ha nåd och gärningar i samklang? Hur ska vi som kyrka förhålla oss till synd och till rättavisning? Och det kommer jag till lite senare. Första underrubriken. Vilka skällde Jesus på? Jag tänker det är en bra början att titta på. Hur gjorde Jesus och hur tänkte han? Vad hade han för strategier? För jag har senaste tiden funderat en hel del på det här med vilka läxade Jesus egentligen upp och om vad? Har ni funderat på den? Tullindrivare och syndare, kvinnor med tvivelaktigt rykte, kanske en och annan prostituerad, umgicks Jesus med. Han låg till bords, han festade, som folk säger om honom. Han festar med dem. Han umgås med dem som andra inte ville ta i med tång. De som enligt samhället hade mest att stå till svars för. De som själva visste att de inte levde rent. Ni får läsa igenom evangelierna och se om jag har rätt. Men Jesus strategi verkar liksom inte vara att läxa upp dem. Han verkar umgås med dem. Folket i allmänhet då? Jesus helar och han undervisar. Han undervisar folket och berättar många liknelser och visar tydligt att vi ska leva rent. Så han är inte mesig i sin undervisning. Det är så här, gör så här eller gör så här. Han visar jätteofta, väldigt tydligt, två olika vägar. Han visar på ett alternativt sätt att tänka och att leva. Han försöker liksom att väcka liv i, hur lever ni egentligen? Tänk till. Men de Jesus verkligen skäller på, det är de skriftlärda och fariserna. De som trodde att de hade sitt på det torra. Det här var alltså de högsta religiösa ledarna. Jesus säger om dem att de älskar att stå och be högt i gatuhörnen så att alla hör dem. De vill sitta vid de finaste platserna i synagogan. Och Jesus säger också om dem att de är som vitmålade gravar och huggormsyngel och andra sådana trevliga epitet. De som själva tycker att de är rena och rättfärdiga, det är de Jesus läxar upp. De som utövade förtryck i religionens namn. Exakt så här ska du leva. Han skäller på dem för att de hindrar andra att komma till Gud. Så gör Jesus. Då har vi gått igenom det. Läs igenom evangelierna och har jag fel så säg till. Okej, nästa underrubrik. Vad kan en utmattning föra för gott med sig? För drygt 2 år sedan så gick jag in i väggen. Och det blev en lärorik resa i ödmjukhetens tecken. Jag kunde inte jobba mer än 25% i början. Och då med väl utvalda arbetsuppgifter. Och jag gjorde nog ett halvbra jobb. Jag kunde knappt gå en halvtimmes promenader ibland. Jag blev anfådd av att hänga tvätt. Jag fick börja hänga tvätt i maghöjd. I långsamt tempo. Dammsugning var inte att tänka på. Det fick Jonathan sköta. Min lärorika resa gick så här. Jag kunde inte göra någonting. Jag kände mig onyttig. Det visade sig att min vanliga reaktion när jag känner mig onyttig är att sätta igång och göra något. Nu kunde jag inte göra något. Men känslan fanns kvar, så jag fick snällt leva kvar i den här känslan av att vara onyttig. Att känna mig mindre bra. Jag fick bara lida mig igenom denna väldigt ihållande känsla. Det gick upp för mig att jag tydligen såg det som att min självkänsla, mitt värde låg i vad jag gjorde. Inte endast, men alldeles för mycket. Under denna period, när jag var nere i källaren och hängde tvätt i slow motion väldigt mycket och sjöng lovsång, så talade Gud väldigt starkt om nåden. Jag kunde inte arbeta mig upp till att känna mig bra och tillräcklig och nog, utan jag fick vila i att Gud sa att jag var nog, bara som jag var. Och det blev en väldig ögonöppnare om nåden i korset. Hur lite, hur absolut ingenting jag kan bidra till min räddning. Och hur allting är en gåva från Gud att Jesus räddar oss. Och att Guds nåd är var morgon färsk. Guds nåd är var morgon ny. Tredje underrubriken. Vad är hemligheten för att sluta synda? Nej, det kommer ingen universal lösning. Jag är helt övertygad om att jag kommer fortsätta kämpa med synd även när jag är 99,5 år eller 116 eller hur gammal jag nu blir. Så vad menar vi då med det här? Först tar vi och funderar på en annan fråga. Var ligger din identitet? Vad är din identitet i samhället? Vad har du för jobbtitel? Är du akademiker, systemutvecklare? Vad har du för status? Hög status, låg status i samhällets ögon? Vad sysslar du med som hobby? Knipplar du? Är du en som målar? Är du en maratonlöpare? Vad händer om något av det försvinner? Och jag säger inte att något av det här är dåligt. Oh no. Men jag vågar påstå att vi alla har en hel del identitet i vad vi gör. Att det är det som räknas i samhället. Och att det skaver när vi inte kan prestera. Och det vet alla som blivit av med jobbet eller som brutit ett ben eller gått igenom en coronapandemi för den delen. Eller en utmattning. Vad är din identitet inför Gud? Är du vad du gör inför Gud? Är du en lovsångsledare? En mötesledare? Är du en som en hejare på personliga andakter? Väldigt bra på att läsa Bibeln. Är du en bönekrigare? Är du en soldat i Guds rike? Vad har du för epitet på dig själv? Och inget av det är dåligt. Gud kallar oss till olika uppdrag. Men vad händer om något av det försvinner? Jag är lovsångsledare, men jag kan inte sjunga längre. Jag är van vid att be högt och mycket, men jag får problem med språket. Står du och faller med det? Jag tror att det är viktigt att klargöra för oss var vi har vår identitet. Och att vi allra mest och bara är Guds barn. Om allt annat tas ifrån oss så kommer det göra ont. Och inte så konstigt. Men vi har fötterna kvar på klippan. Vi sitter fast i trädet. Grenarna som sitter fast i trädet. Vad är hemligheten för att sluta synda? Då ska vi titta på 1 Johannes 3. Och jag ska stanna till i ett par verser bara. Men hela kapitel 3, 1 Johannes kapitel 3, har rubriken Guds barn. Då tar vi vers 1. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte därför att den inte har lärt känna honom. Och så står det mer om Guds barn, men nu hoppar jag till vers 6. Den som förblir i honom, alltså i Jesus, i Gud. Den som förblir i honom syndar inte. Där har ni hemligheten. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Oj då, då platsar ju inte jag in, kanske man tänker. För jag syndar ju. Här är verbet syndar kan nästan, och i vissa översättningar så står det så här: den som förblir i honom fortsätter inte att synda. Den som förblir i honom lever inte i synd. Alltså syndar och fortsätter att synda. Så det är inte en engångssynd. Ja, och nu kanske det inte är en knivskarp gräns mellan engångssynd och leva i synd. För jag menar, vi fastnar alla i saker som vi inte själva kan ta oss ur. Men det verkar som Johannes här i 1 Johannes brev säger att hemligheten för att inte leva i synd är att leva i gemenskap med Jesus. Förbli i honom. Att ha vår identitet i honom. Att förstå och lära känna honom mer. Då fortsätter vi inte att leva i synd. Lösningen när man har fastnat i någon synd eller gör någonting som inte är bra är sällan att någon petar på mig och säger du sluta med det där. Det funkar väldigt sällan. Utan det som funkar är när Gud inifrån, när den helige ande säger du Frida, min älskade, jag vill att du slutar med det där. Det är inte bra för dig. Och det är inte bra för dem runt omkring dig. Det finns något bättre. Gud manar oss till att rena oss. Nåd är inte detsamma som ett överslätande. Det är okej, det är inte synd. Vi kallar det inte synd, det du håller på med. Det är inte nåd, det är något annat. Ju mer vi förstår nåden, desto mer högaktar vi Guds helighet. Guds nåd och kärlek är så ren som en förtärande eld gentemot allt som är orent. Och jag läste en så bra grej på Pinterest om att bryta ovanor. Ironiskt, med tanke på att Pinterest gärna blir en ovana. Ett citat som var på engelska och jag har översatt det ganska fritt. Och det är alltså ett, inte handlar om Gud utan bara ett citat om att bryta ovanor. Hänger med här nu. Du lyckas inte få till en förändring för att det gamla beteendet fortfarande möter ett behov. Istället för att fyllas av skam kring det behovet, ta och identifiera det och tillåt det behovet att existera. Fundera sen över nya sätt att möta behovet. Ta det igen. Du lyckas inte få till en förändring från det du lever i för att det gamla beteendet fortfarande möter ett djupt behov. Istället för att fyllas av skam kring det, ta och identifiera det djupare behovet och tillåt det behovet att existera. Fundera sen över nya sätt att möta behovet. Och översatt till Guds värld. Jag tänker att vi har djupa behov som Gud har lagt ner i oss. Han har skapat oss sådant. Och vi fyller dem med fel saker, med synd, med skräp. Istället för att låta Gud fylla våra behov. Och det kan vara väldigt läskigt att släppa taget om någonting som man har hållit fast vid hela livet. Och våga lita på att Gud kommer fylla det här djupa behovet. Som jag ju försöker att få att möta med det här andra skräpet. Vägen framåt för att släppa synd är att lära känna Jesus mer. Ju mer du litar på honom, desto mer låter du honom fylla dina behov. Istället för att fylla dem med i bästa fall skräp, i sämsta fall nattsvart synd. Om du säger till någon att den ska sluta med det ena och det andra som är fel, så är det som att du säger att den inte får ha dessa djupa behov. Det är så det kan kännas. För att man liksom, de är så ihopbakade. Men det som behövs är att man får smaka mer av Jesus. Istället för att ta sig i kragen och bara slänga bort det där som man inte klarar av att slänga bort, så behöver vi istället smaka mer av Jesus. Och låta honom fylla behoven. Varför skulle du välja skräpmat när du har fått smaka farmors älgstek? Min farmors älgstek, den var fantastisk. Det är alltså en bild av Guds kärlek. När du har smakat något riktigt fantastiskt, så är det lätt att välja bort skräpmat. Jag tänker också att vi ska kommentera lite hur vi ska göra i församlingen idag. Hur ska vi handla när andra lever i synd? Vi ska väl tillrättavisa, eller? Jesus säger så här: döm inte så blir ni inte dömda. Matteus 7:1. Romarbrevet 2:1. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När ett gäng kommer släpande på en otrogen kvinna och de vill stena henne, allt enligt judiska lagen, då säger Jesus: den som är utan synd kan kasta första stenen. Jesus säger också, bergspredikan: varför ser du flisan i din brors öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Det är ett återkommande tema, kan man säga, att akta dig noga för att döma andra. Men visst finns det brev i Nya testamentet med tillrättavisning? Absolut. Paulus tillrättavisar och skäller på sina församlingar en del. Han uttrycker samtidigt hur otroligt mycket de betyder för honom. Vid något tillfälle så säger han: jag lever och dör med er i mitt hjärta. Alltså, de är hans kött och blod. Det är typ så han uttrycker det. Och det verkar vara den inställningen som du ska ha när du tillrättavisar någon. Att du gör det som till en syskon. Någon som är på samma nivå. Någon som du älskar och bryr dig om och vill leva med. Och så ska vi komma ihåg att Gud jobbar olika med oss. Är det inte fantastiskt hur Gud tar itu med en sak i taget med oss? Det är också Guds nåd. Han låter lärdomarna sjunka in och ta tid. Jag har fascinerats över det här att Gud, varför tog du itu med det här i mitt liv när jag var 38? Jag har liksom levt med det. Men du tyckte det var okej att vi tar den när du är 38. Alltså den nåden och det tålamodet ska vi också ha med varandra. Att låta Gud ta itu med saker i våra liv när det är hans plan för det. Och kanske ska vi framförallt be för varandra. Nog om det. För att runda av. Vår identitet ligger inte i vad vi gör inför Gud, utan i vilka vi är. Att vi är Guds barn. Och vägen bort från synd är inte att ta sig i kragen, för det kan vi inte. Att lära känna Gud, smaka på Gud mer och lita på att han kan fylla våra behov. Och idag är en bra dag att be Gud att uppenbara synd i ditt liv, att låta honom fylla dina behov. Och du vet inte hur han kommer göra det, men det vet Gud. Så lita på honom. Nåden är ny och färsk idag också. Amen.